Ja, då har vi dragit igång signaturen för ännu ett nytt avsnitt av Åboms podd. Till dig som lyssnare, mycket varmt välkommen till dagens podd. Och inte minst ska ni snart få ta del av min presentation av en väldigt intressant gäst. Ja, välkomna till er som har fått upp ögonen för den här, eller öronen kanske man ska säga, för den här podden då. Som du kanske har sett i sociala medier eller varför inte genom samarbetet i tidningen Butikstrender som ni vet som går ut till hela dagligvaruhandeln. Ja, det är några poddar nu som det har blivit och min lista växer fortfarande på intressanta gäster som jag har tänkt att bjuda in och har inbokade. Så med det sagt, nu kör vi. Framför mig idag sitter en gäst. Bilden som jag har av dagens gäst att det är en väldigt trevlig person. Ett lugnt intryck, koncentrerad och minst sagt en väldigt erfaren person med en intressant bakgrund som jag strax ska komma till. Och det är ju glädjande att få möjlighet att träffa dessa personer i poddstudion. Dagens gäst, född i Linköping, bor numera i Stockholm men har haft många år också i Belgien. Har i grunden en utbildning med en juristexamen från Stockholms universitet, utbildning med ekonomexamen från Stockholms handelshögskola och en senior executive program från London Business School. Varit vd eller managing director då för Oresa Ventures, business development manager för Oriflame Östeuropa. Sitter idag med i styrelsen för Svenskar i världen. Och så har jag hittat ett litet, litet vet jag inte, men så här, styrelseuppdrag som jag hajade till för Arkesund Hotel. Vi ska se var den passionen finns någonstans sen. Anställd på företaget Medicover sedan 1996. Styrelseledamot i Medicover sedan 1997. Idag är min gäst vd för Medicover och det har han varit under många år. En verksamhet idag med över drygt 30 000 anställda. En verksamhet som omsätter över 10 miljarder. En verksamhet som min gäst har varit med sedan starten. Vad spännande. Så med det sagt så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Fredrik Rågmark till Åboms podd.
Tack, jätteroligt att vara här. Verkligen.
Du har varit med och byggt upp en miljardkoncern från scratch i princip. Det är jag väldigt nyfiken på, det ska du få berätta. Syftet med den här samtalet, den här podden Fredrik, det är att genom att du och jag sitter och samtalar så delar vi med oss av din resa, dina erfarenheter. Och det är någonting som vi kan ha med oss i livet oavsett om vi är yngre eller lite äldre, någonstans där vi har en ambition att faktiskt förkovra oss och inte minst få tips och idéer. Det tänkte jag att jag ska försöka med att leda det här samtalet så med den här fantastiska resan som du har gjort att vi ska dela med oss till våra gäster i, eller förlåt, inte gäster utan till lyssnare. Med det sagt, kan vi inte få lite mer om vi kryper bakom den här fina CV:n och rollen som internationell börsbolagsvd som du är på det sättet. Vem är Fredrik Rågmark?
Ja, som sagt, född och uppvuxen i Linköping, en trevlig stad i Östergötland. Yngst av fyra syskon, lite sladdbarn. Mamma, adjunkt och språklärarinna. Något fint som heter Katedralskolan i Linköping och min pappa var advokat. Tyvärr är båda bortgångna nu. Gift sedan 31 år tillbaka med samma kvinna. Och tre vuxna, fina barn. Som sagt, vi flyttade till Belgien tidigt 90-tal och kom tillbaka till Stockholm för 5-6 år sedan och lever här nu. Och det är väl en snabb sammanfattning vem jag är.
Kan vi inte bara också inledningsvis då gå in på Arkesund? För jag har nämligen hittat där du också säger så här att vid sidan av min familj och vänner som centrala intressen i livet så har jag en passion för vår skärgård och båtliv. Vårt eget lilla paradis ligger i Sankt Annas skärgård. Strax söder om Arkesund.
Verkligen. Och det har sin botten i att min uppväxt var just där i Arkesunds skärgård. Alltså sommaruppväxt. Så på min mammas sida så kom de från den delen av skärgården. Och vi hade sommarställe där. Och, Och det sommarstället finns kvar i släkten, och sen har jag och min familj ett litet ställe där bredvid. Så att även under alla utlandsår då, så var ju den enda riktigt fasta punkten för våra barn var sommarstället och Arkösund. Så där, på det viset har vi sommaren och Arkösund kanske blivit än mer centralt i vår familj än för ett barn, man säger bara inom citationstecken, ett sommarställe. Och så det är viktigt för oss. Och just den här lilla frågan runt omkring hotellet som du ställde, så är där är då historien att just i Arkösund, som på många andra fina seglar eller kustorter, så har det ju under lång tid funnits ett hotell. Och just vårt hotell Arkösunds hotell lite kanske föll i glömska, och det har i princip alltid varit öppet, men krävde väl lite upprustning. Och sen för, nu går tiden så fort, men kanske, jag vet inte, 7-8 år sedan vid det här laget, så var det en grupp entusiaster, är väl rätt ord, som gick samman för att möjliggöra en upprustning av hotellet. Och sen har vi fått en fantastiskt duktig krögare från Norrköping som driver det sedan många år tillbaka. Så att det är väldigt kul för den lilla orten. Naturligtvis är det väldigt centralt just för sommar och båtliv att kunna erbjuda en bra liksom restauration, övernattning och så vidare.
Jag har tankat på sjömacken i Arkösund.
Ja,
och går man vidare söderut så passerar man sig Missjö.
Absolut.
Och strax efter Missjö, österut, så finns det en liten ö som heter Älgskär. Där har min kompis sitt litet kryp in då. Så där har jag varit några gånger faktiskt. Ja, fantastiskt.
Det är väldigt fantastiskt. Och det där Missjöarkipelagen det är kanske bland det vackraste vi har. Och... Ja, absolut. Och då liksom, som du då vet naturligtvis, att Sankt Annas skärgård börjar ju då precis strax söder om Arkösund. Mm. Och sen det finns ju en liten ort som heter Sankt Anna och Sankt Annas kyrka. Och det är ju precis som jag trakten du har varit. Ja. Och det är ju en väldigt... Nu finns det ju många vackra delar i Sverige, så jag ska inte säga att det är något. Men just i vår lilla värld så är det en fin del av Sverige, verkligen.
Jag kommer ihåg, det var en sjöbonde, kallade jag honom. Han var så här fixare på Missjö, han heter Mats på Missjö.
Exakt.
Han kom ut och serverade sjöfågelgryta till mig och kompisen.
Jag vet mycket väl om han.
Du vet det? Ja, du vet, titta.
Vi brukar skjuta sjöfågel och så.
Just det. Jag har suttit i hans båthus också, vet du, med middag. Fantastiskt
trevligt. Det är trevligt. En härlig miljö.
Ja. Nu blir man ju riktigt sugen på att vi ska åka dit.
Det tycker jag är en koppling till den här, alltså, nu ska bli, men liksom vad, för att vad man än gör så tror jag det är otroligt viktigt att hitta någon form av balans i livet, och fantastiskt att liksom, du vet, vad är den där skärgårdsmiljön tidig morgon eller lägga nät eller vad man vill hålla på med, men att som balans mot ett rätt stressigt liv i övrigt.
Jag förstår det precis vad du säger. Det är en underbar miljö och fantastisk rikedom vi har här i Sverige kring de delarna. Kan du också då, och Resa Ventures, eller hur det nu uttalas, jag vet inte, och Oriflame, innan vi kommer på Medicover, kan du kort berätta vad det är för företag?
Absolut, den snabba introduktionen till den historien, det är ju Oriflame, är det väl många svenskar som känner till, det ett namn som ofta man har hört, och det är då två bröder, Jonas och Robert av Jocknick, som startade företaget 1967 och varit fantastiskt framgångsrika. Och min introduktion till det här är att en väldigt god vän till mig jobbade för Oriflame och var i Filippinerna på den tiden. Och sen skulle jag och min hustru Helena, vi skulle egentligen ut i världen på en helt annan karriär, men då övertalade min gode vän mig att träffa då Jonas av Jocknick. Kan åtminstone äta lunch med Jonas, för att, så du vet, man vet aldrig var det leder. Och så du vet att jag åt lunch med Jonas på Grands veranda där någon gång på, jag tror det var på tidigt på våren 1990. Och då naturligtvis slutade det med att jag var helt övertygad om att jag skulle komma jobba för honom istället. Så var det faktiskt, det är en helt sann historia. Så att, och det hade då sin botten i att Jonas hade en idé då, när Berlinmuren hade fallit, så såg han att Östeuropa var ju en, att allting skulle återuppbyggas, och det var en helt otrolig möjlighet som aldrig skulle komma tillbaka, att vara med av att återuppbygga Östeuropa kommersiellt. Och då hade han idén att ta hela Oriflames affärsidé till Östeuropa. Men då ansågs att det var lite för stor risk för det börsnoterade Oriflame, så startade man ett helt separat bolag som blev Oriflame Eastern Europe då, som blev Oresa. Med då fick uppdrag att utveckla den affärsidén med Polen och Tjeckien och alltihopa, Ryssland och så vidare. Och då började jag där, och då flyttade jag och Helena till Belgien, och så reste man till Polen egentligen alla dagar i veckan och lite andra länder. Så det var min Oriflame-historia ett antal år. Och sen så hade då Jonas som entreprenör som han var, tyvärr då gick Jonas bort här väldigt tråkigt och oväntat för ett par år sedan. Men Jonas var otroligt entreprenörsanda och drivande och på alla möjliga sätt och vis. Så då hade han idén att vi även skulle starta ett riskkapitalbolag för Östeuropa. Det var det som då blev, då var, och resa var ju vad Oriflame Eastern Europe SA, så la man bara till Ventures. Så då startade vi med Jonas kapital och Resa Ventures. Som då blev, som det låter, ett riskkapitalbolag för Östeuropa. Och den allra första saken vi sprang på som Oresa Ventures, det var en affärsplan som hette Medicover. Som då behövde kapital. Och på den vägen är det. Som så ofta så började vi investera. Vi hade en minoritetsinvestering till att börja med, men sen snabbt blev en majoritetsinvestering. Och på den vägen är det faktiskt.
Och du började där 96...
95 till och med.
95 till och med.
Ja. Okay. Jag tror Resa Ventures var väl flygfärdigt på våren 95 och Medicover, eller kanske hösten 94 till och med. Mm. Och sen så började vi investera och förberedde Medicover under höst och vår 95. Och Medicover slog upp portarna kommersiellt på sommar 95 i Warszawa.
Och ja, för det läste jag. Det är grunden, det startades i Polen.
Ja.
Och
bakgrunden till det var följande, att Jonas som då med den här bakgrunden som jag gav till varför Oriflame startade i Östeuropa, så hade Jonas också en god vän som också tyvärr är avliden sedan lång tid tillbaka, som hette Bengt Bäckman. Och Bengt bodde med sin hustru Marika Sapiesha i Nairobi i Östafrika sedan många år tillbaka, och där hade de startat en verksamhet som i mångt och mycket liknar Medicovers verksamhet. Och då Marika, som är en polsk prinsessa, men då efter att muren föll, så de har två barn, Anna och Peter, som vid den tidpunkten var kanske 12-13 år någonting. Och då när muren föll så ville de gärna att Anna och Peter skulle få leva i sitt modersland Polen under några år, så då flyttade de till Warszawa. Och då hade Bengt en ambition att kunna få egentligen pröva en andra gång, om man uttrycker så, att man liksom får starta i Polen vad han har lärt sig inom att driva en vårdverksamhet i Nairobi eller Kenya. Och då kom då i kontakt med Jonas som finansiär, och där kom vi in i bilden, så kan man säga. Men som sagt, det var en affärsplan på papper. Och Bengt var väldigt karismatisk, väldigt drivande, och tillsammans så startar vi, och sen har det ju på intet vis varit en rak väg, så kan man säga. Mm. Men det var definitivt startskottet i Warszawa, och den verksamheten, den är alltjämt 26-27 år senare inom ramen av vad vi gör idag, som är så mycket mer, så det är fortfarande den enskilt största enskilda verksamheten och varit väldigt framgångsrik sedan dag ett faktiskt. Så det är kul, det är väldigt roligt.
Det förstår jag. Och vad är Medicover idag?
Ja, idag är Medicover en vårdverksamhet över drygt 10 länder. Som du sa här initialt, så förra året omsatte vi drygt 1 miljard euro, så säg 10 miljarder ungefär. Vi har två divisioner. Vi har vår tjänstedivision, som är ungefär knappt hälften av vår tjänstedivision består av den här affären som jag just beskrev. Det är 20-tal stora sjukhus. Vi har väl drygt 6 000 anställda idag i Indien, och naturligtvis väldigt upptagna idag med den stora pandemivågen i Indien. Mm. Sen vår andra halva är en diagnostikdivision som ägnar sig åt bloddiagnostik. Där vi driver laboratorier och ett stort distributionsnätverk över ett antal länder, där Tyskland är den största marknaden. Rumänien, Polen, Ukraina, andra länder i Östeuropa är också stora. Så ser vi ut. Ungefär 35 000 anställda idag. Har vuxit bra hela tiden. En väldigt stark marknadsposition, starkt varumärke. Bra medarbetare, väldigt stark kultur. Det är ju en bransch i stark omstöpning. Om man säger så, efterfrågan på sjuk- och hälsovård ökar alltid. Du vet, det finns nya vårdmetoder, och vi kallar den allmänna konsumentens medvetenhet om sin egen hälsa och vad att vilja må bra är ju en stark samhällstrend. Det har inte minst pandemin visat här. Så att det ser vi på alla möjliga sätt över hela vårt spelfält, om man säger så. Så att det är en väldigt rolig verksamhet. Det är ju liksom kul att jobba med att hålla människor friska. Mm. Det är roligt att hålla på med att hjälpa människor om man har blivit sjuk, att så snart som möjligt komma tillbaka. Så att säga. Så det är en positiv miljö. Det är jätteroligt.
Ja, men må bra, det är ju något som är viktigt. Men när du berättar om det här, och det kan jag säga till er lyssnare, så Fredrik, ögonen är pigga. Vi kan ju förstå att han verkligen gillar och han står bakom det han säger. Du har varit vd så länge där. Mm. Hur är det? Jag har inte haft någon gäst som har varit vd på samma bolag så länge och gjort, som jag ödmjukt måste säga, är väldigt imponerad. Du har ju varit med från scratch och byggt det här. Kan du inte berätta om vad är det som har drivit dig till att göra det?
Ja, verkligen. Och då brukar jag skämta om det. Mina goda vänner och kamrater, de säger ju det på ett ganska cyniskt sätt. Så är det inte dags att byta jobb snart? Man brukar säga att liksom det är väl så att för mig har det varit så att det har ju utvecklats. På något vis har det, kanske inte varje år, men varannat, var tredje år känns som man har ett nytt jobb nästan. Så är det väl, att det har liksom varit så utvecklande. Men jag tror i grund och botten, liksom, varför är man så länge på en plats? Jag tror otroligt mycket att det är en relationsfråga. Jag hade en chef som i min värld betyder otroligt mycket. Och som sagt, Jonas, som jag talade om tidigare, av Jokknik, han var en otrolig ledarskapsförebild, inspiratör, motivation. Hans person har naturligtvis en väldigt stor del i att jag valt att vara kvar så länge på ett ställe. Så det är den ena biten. Sen den andra biten är att om man nu pratar liksom ledarskap, vad är det som driver det? Det är klart att det är en fantastisk motor att du ser att någonting du är med och bygger upp utvecklas. Och du har möjlighet att kanske ta det till andra länder eller allt vad det nu innebär det här. Så det är ju... Det är rätt svårt att kliva av, om man säger så. Jag har ju det är inte så att det inte har kommit andra erbjudanden, men liksom jag har haft liksom väldigt ärligt så att det har varit svårt att se att det funnits något som har kunnat konkurrera vad det gäller med möjligheter, utvecklingschanser, allt det så att säga. Så, ja, det var ett långt sätt att säga på att det har inte varit ett svårt beslut att vara kvar, om man säger så. Och det är ofta folk som ställer, inte, det har inte med min person att göra, men de säger liksom, ja, nu har ni hållit på i 25 år, är det liksom inte, nu måste nästan vara slut på tillväxt nu. Och så, det enda det inte är det, om man säger så, därför att du har så otroligt mycket tillväxtmöjligheter kvar på alla möjliga ställen. Så att jag tror att Medicover kommer kunna fortsätta växa, kanske inte procentuellt på samma sätt som vi gör nu, men under väldigt lång tid framöver. Så att, och det är ju roligt att kunna så småningom lämna över ledarskap till nästa generation som säkerligen har samma möjlighet. Liksom. Mm.
Man kan ju tänka sig efter alla dessa år som du har byggt det här och skapat naturligtvis den här tillväxten, att man ändå så här, man söker lite nya utmaningar, och så skulle man kunna då googla på Fredrik Rågmark och säga man, oj, här har han 10 styrelseuppdrag. Men det har ju inte du. Du har också gjort något uttalande om att nej, du jobbar här, du är här. Du har det här intresset och passionen då för Arkesund. Men sen sitter du i styrelsen för Svenskar i världen. Mm. Men i övrigt har jag inte sett.
Nej, stämmer. Och vi har alla vår tro. Och jag, det handlar inte om att det kommer säkert komma en dag, om jag får den frågan, där man väldigt gärna kliver in i någon styrelse och man kan bidra med det. Så att säga, men min utmaning idag, om man nu ska prata det är ju inte att man har för lite att göra, man säger så. Så att jag känner att jag har så otroligt mycket fokus och engagemang i det jag gör, och den dagen man ska göra någonting annat utöver det, så jag har liksom svårt att se att tiden skulle, i min värld i alla fall, skulle räcka till för det där jag är idag. Arkesunds hotell, det är som vi sa. Ja. Det är, och sen Svenskar i världen är faktiskt en liten... Det är ju, om man nu har varit 25 år utomlands som jag och min familj var, och det, jag tror det finns 600-700 000 utlandssvenskar som vet, ofta tycker jag glöms bort i debatten. Så att vad den lilla föreningen Svenskar i världen gör, det är att försöka att alla utlandssvenskar ska få lite mer av en röst i ett Sverige där jag tycker den ändå ganska stor grupp av svenskar lite glöms bort. Så det tycker jag är ett behjärtansvärt ändamål.
Vi hann att berätta kort om min roll, det jag har idag. Det jag är då vd och koncernchef för Fonus ekonomisk förening. Som har, då frågar du, hur ägs det? Och då berättar jag om 1200 ägare.
Mm.
Och då ska jag avslöja en sak. Svenskar i världen är en av de organisationerna som är med. Och dessutom via och familjens jurist som också rör ett helägt dotterbolag så är vi med och gör saker till er och inte minst med juridik för svenskar som är ute där. Så där finns en connection. Okay. Det är väldigt bra och väldigt uppskattat samarbete och en bra ägare att ha med kan jag säga.
Jättebra.
Mm. Ja. Men du, resan då att bygga det här från i princip scratch till 10 miljarder. Hur är Fredrik som ledare och vd i den här resan då?
Mm. Hur är jag? Jag tror att ledarskap i min värld är liksom det är inga hemligheter. Det är hårt arbete, fokus. Sen tror jag väldigt mycket på vad säger man, alltså på engelska att man sänder att liksom authentic, att ledarskap är, man säger på svenska i min värld, autentiskt liksom. Du kan inte försöka läsa det in hur det är att vara en bra ledare och sen försöka kopiera någon annan som har lyckats med det, utan jag tror per definition att vara ledare, det är att någon annan eller andra människor vill välja att följa dig, och det tror jag är väldigt kopplad med att du kan vara dig själv och att du är trygg i att vara dig själv. Jag tror att liksom autentiskt ledarskap i min värld är väldigt mycket att vara trygg i sig själv och våga stå för vem du är och vara säker på vart du vill någonstans. Och det tror jag är stor del av liksom framgångsreceptet i att vad är ledarskap? Du kan säga det här att liksom förstå en affärsplan och liksom vara intellektuell nog och att få ihop siffrorna, det är ju inte så svårt om man säger så. Utan det som är svårt i ledarskap, det är ju framförallt under tider av kris som vi ju inte minst hade så här dags förra året. När man liksom inte visste knappt om det fanns någon framtid. Att i liksom tider av kris fortfarande kunna motivera dina människor att jobba på och liksom tro på en framtid. Det är ju det viktigaste i ledarskap, att liksom genuint människor liksom kan och vågar tro och lita på vad du säger. Och då är ju det så som du också naturligtvis vet, att liksom en sak, det är ju mycket viktigare vad du under årens lopp har gjort. Och är det så att man måste liksom göra det man säger. Du måste liksom leva din, om människor inte ser det, då blir du ingen bra ledare. Men det omvända är också sant, att om du verkligen kan liksom leva din kultur, leva din värdegrund, så det tror jag är det liksom centrala i ledarskapet i min värld faktiskt. Hur formateras ledarskap? Det är klart att vet du, under din uppväxt, det startar väl liksom hur det är i din familj, hur man uppfostras, vad är det för liksom normsystem som du får med dig hemifrån med dina föräldrar, skolgång, vet, idrott, lagidrott och alltihopa. Sådana. Sen i min värld, jag hade glädjen att få vara i flottan och militären ett antal år, så var jag reservofficer, och sen blev jag under ett par år så var jag då fartygschef på en sån här minsvepare, fiske kallas det. Det finns inte den båttyp eller fartygstypen finns inte längre, men förr i världen fanns den, och det är då relativt sett, det är inte något stort fartyg, men du vet, vi hade tror jag 13 mans besättning, och någonstans så man är väl då, om jag minns rätt, nu ska jag säga 22 år gammal när du blir fartygschef där då, oavsett hur stor båten är, men är du chef så är du ju chef liksom, och det är allting från att de värnpliktiga har liksom kärleksproblem eller att maten tar slut till att du liksom har skarpladdade vapen ombord. Så det är ju liksom allt, det hela spektrat av ansvar. Det upplevde jag nog var rätt formativt för mig liksom. Jag har burit med mig med, inte det här kanske, jag menar inte sak att liksom med kanoner och så, men hur du måste agera som ledare gentemot det. Din besättning för att det ska fungera. Så det var en viktig del av. Och sen naturligtvis hela resan under Jonas ledarskap där han stod alltid för det här att man måste liksom lita på människor. Vårt ansvar som ledare är att anställa rätt människor. Och Så vi anställer rätt människor så kommer de leverera åt oss. Sen måste du ha ett ansvar och konstatera om har du ansett fel människa, se till att ta bort han eller henne snabbt nog. Men annars är det liksom fullt ansvar som gäller. Mm. Och det tror jag också, om jag ser i vår värld, det har varit en stor del av vårt framgångsrecept från ett ledarskapsperspektiv. Att vi är otroligt decentraliserade. Det är klart att en stor verksamhet behöver ha kontrollsystem och revision. Alltså. Men från ett ledarskapsperspektiv så är vi otroligt decentraliserade. Människor har mycket frihet under ansvar. Det tror jag väldigt mycket på.
För det är ju en spännande ändå organisation med tanke på, jag tänker på kulturerna i olika länder. Mm. Och hur når du ut som vd och koncernchef till 35 000 anställda? Mm. Kan du berätta lite grann mer om det? För att just bygga kulturen, och om ni också då går in i ett nytt land eller är i ett land och förvärvar ytterligare och så vidare.
Det har du så rätt i, den frågan. Och ovanpå det kan man säga att om man tittar på de här, det finns olika sätt att definiera kultur. Liksom vad är, om man tittar på hur är vi som svenskar, vad är det liksom maskulint, feminint, vet, makt och alltihopa. Så tittar man på den svenska profilen och sen tittar du på de klassiska östeuropeiska ländernas profiler som Polen och så vidare, så vi är otroligt olika. Mm. Då kan man säga, det verkar ju inte vara någon bra startpunkt om man säger så. Men om du, Östeuropa är klassiskt väldigt hierarkiskt och Sverige då rätt ohierarkiskt. Men det har nog visat sig kanske kontraintuitivt att det har varit en rätt stor del av vår framgångsfaktor. Därför att i den här omställningen av Östeuropa som skedde efter murens fall, så den kallar det den unga, nya generationen har nog sökt den typen av miljö där det ledarskapet har tillåtits eller frodats, utvecklats. Ja. Så att precis kanske tvärtom mot man hade förväntat sig, så tror jag det har möjliggjort för vår organisation att bli då en attraktiv arbetsgivare i de här länderna, att vi har utvecklat eller startat den organisationen. Sen har vi då kanske 80% av vår tillväxt har vi vuxit organiskt, och det kan man komma ihåg att det är en otrolig skillnad att starta och bygga en organisation. Då kan du ju bygga din kultur. Att köpa en större organisation och ha ambition att ändra en kultur, det är min absoluta erfarenhet att det är nästintill omöjligt. Så jag tror att en stor del idag, med 25 års eller mer erfarenhet, så en stor del av det när vi tittar på bolaget vi ska köpa, det är det här en kultur som är kompatibel med våran? För jag tror inte du ändrar på en kultur, det är nästan omöjligt. Så det var ett långt sätt att svara på att det har nu blivit lite av en konkurrensfördel. Men sen hur du får ut kulturen, det är ju svårt. Och det är på något vis, i min värld, kultur är ju som ringar på vattnet. Att om du har du rätt ledarskap, så är alltså mitt största bidrag, det är ju att se till att jag rekryterar rätt människor omkring mig. För lyckas jag med det, så med stor sannolikhet kommer de i sin tur rekrytera rätt ledare runt omkring sig och så vidare. Och det omvända är lika sant. Att rekrytera jag felaktiga chefer runt omkring mig, så kommer det mesta andra runt omkring de människorna blir också fel. Så alltså det är den här liksom ringar på vattnet-effekten. Och sen vill jag på intet vis låta påskina liksom att det här har varit som en, du vet, att det har gått bra hela tiden. Vi har ju kört i diket ett antal gånger under vår historia, inte hela koncernen men på olika ställen. Och det har ju ofta varit förknippat med att jag då eller någon annan har rekryterat in fel ledare. Och det är den enkom största anledningen till att det har gått fel för oss, det är att vi har haft fel ledarskap på olika ställen. Mm.
Du behöver ha rätt personer, rätt team in för att lyckas med det här. Det förstår jag.
Man kan säga liksom så här, det fanns med något så här, jag kommer när man gick i skolan, så sa man liksom, vet, när man tog studenten, då trodde man kunde allting. Och liksom ju mer man läste på universitetet, desto mer insåg man att vad lite man kan. Och man applicerar det på ledarskap, den här klyschan, it's all about people. Man tycker, kanske när man började jobba så var det många som sa det, det är klart man tyckte, det är klart det måste vara jätteviktigt att man rekryterar rätt människor, men någonstans löser, är det någonting som jag, så liksom, vet, nu är jag inte helt cirkeln sluten för min del, men så att det är klart jag har ju mera av min professionella karriär bakom mig än vad jag har framför mig, och då ska, är det någonting som vad är det liksom den största takeawayn? Det är väl det här just att det är faktiskt, det är precis det människor det handlar om. Lyckas man attrahera och behålla rätt ledarskap runt omkring sig, då löser sig det mesta.
För att, om vi ska vara ärliga, att gå in i ett styrelserum eller ett ledningsrum och en whiteboard och rita upp en strategi, det är inte alltid det svåraste, höll jag på att säga. För det kan vi göra, tänka till och vända och vrida. Men att få den genomförd i praktiken, det handlar ju om människor.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Med din egen då resa, hur ser din ledning ut idag? Har alla jobbat i 25 år? Eller? Nej, det har de kanske
inte gjort
eftersom den har växt. Men har du långväga?
Ja, det har jag faktiskt, eller vi. Och liksom säger vår CFO, då min kalla kanske närmsta kollega, som är engelsman. Han har varit med ett år kortare än mig. Jag rekryterade honom ett år in i den här resan. Och han är med fortfarande. Vår CIO, eller vår alltså teknikchef eller IT-chef, ursprungliga IT-chefen som jag rekryterade något år senare. Han gick i pension här kanske för 2 år sedan. Så då kom det in en ny i den rollen. De här två divisionerna, så den killen som är divisionschef för tjänstesidan, han har varit inne kanske 12 år, så det är ganska länge. Mm. Och den andra sidan, där har vi en faktiskt, just där har vi en vakans, vi håller på att rekrytera just nu för den killen som var där, en tysk som lämnade, han har varit inne 5 år, men han har bytt jobb, så just där har vi just nu på att rekrytera. Vår chefsjurist, en svensk kvinna, hon har varit med cirka dryga 10 år. HR-chef just nu är också en vakans. Det var en svensk kvinna där som gick vidare till ett annat jobb. Så alltså det är lite blandat, men huvudsakligen skulle jag säga mycket mer äldre i sin roll än nyrekryterade.
För när man scannar om dig och läser också om Medicover, så vet jag att när ni började i Polen, då var de där ungefär 20 anställda. Och hälften är kvar,
ja,
ungefär.
Ja. Och det, så är det nog fortfarande. Jag säger nog att det kanske är att någon av dem har lämnat. Men i princip är det nog... Och det är klart, det är bara dumt att försöka säga att det kan vara att du kan ha en familjeföretagskänsla när det är 35 000 anställda. Men lite får jag lov att säga att du... Om man säger att någonting lite av det vi försöker behålla. Och det är naturligtvis också kopplat till att idag är vi börsnoterade här i Stockholm sedan... Vad är det, 4 år tillbaka, men då familjen Jocknik och Jonas barn då naturligtvis, men även hans bror Robert, de är ju fortsatt väldigt dominerande ägare, så familjen Jocknik äger väl röstmässigt över 80% av koncernen, så liksom det är klart att om du har haft samma ägare, samma familjeägare under hela din historia. Så de är också då från ett ägarperspektiv naturligtvis väldigt mycket kulturbärare, och många har varit med under lång tid, och även i våra, som du sa, i polska dotterbolag, men även man åker ner till Rumänien till exempel, som var vår andra geografiska marknad. Mm. Vi kom dit 97 tror jag, och när vi går in på vårt kontor i Bukare så kommer du också träffa nog ett, kanske inte 10-tal, men en 5-6-7 personer som finns där som har varit med från början. Och det är klart att det är ju väldigt viktigt i att då föra historien med sig. Det är jätteviktigt.
En spännande fråga nu, ur mitt perspektiv. Ja. Vi pratade kort innan också, vi började om familjebolag lite sådär. Familjen Jocknik är ju välkända. Nu är ju de då huvudägare, storägare, som du sa, uppemot 80% av röstvolymen har de i Medicover. Men är de inne och petar i det operativa som ägare? Kan man vara det som en sån familj när man är 35 000? Förstår du lite vad jag... För att just, eller är de petar i fel ord.
Men
är de med, de också åker med dig ut och så att på stora grejer, så att det blir fortfarande här lite deras, som du sa, det fina du sa om Jonas och hans ledarskapstankar. Och.
Jag tror den där vackra skiljelinjen, eller den vackra balansgången, om man ser liksom ägarroll och exekutiv roll, som Jonas var briljant på, och även hans då alltså barn och då dagens ordförande i Medicover, som han heter också Fredrik Stenmo, som är svärson till Jonas, gift med Jonas äldsta dotter Helen. Och det Fred är också väldigt duktig på, det är den här rågången mellan att en sak att vara en engagerad ägare, och för att vara en engagerad ägare så klart så ska du förstå verksamheten, vara engagerad, men du ska ju liksom då inte med stora bokstäver liksom blanda ihop det här med att vara den exekutiva ledningen. Och det lyckas de som ägare väldigt bra med, tycker jag. Det gör de väldigt. Och det är ju en orsak till att jag är kvar 25 år senare. Att det är nog väldigt svårt att vara en framgångsrik vd om du har en ägare som lägger sig i hur jobbet ska göras. Utan så att det är otroligt viktigt den här skiljelinjen mellan vad är det att vara engagerad ägare och vad är en vds roll. Liksom. Så. Och det lyckas de väldigt bra med.
Härligt att höra. Mm. Jag har upplevt både också så här. Jag har också varit vd på familjebolag och bland annat i ena då man är i styrelsemöten då man hade förberett sig och det vi skulle göra. Sen helt plötsligt efter en halvtimme så försvann vi en timme åt höger och det undrar man var kom den ifrån och det blir väldigt jobbigt att leda som exekutiv vd att göra.
Absolut.
Det.
Och det har jag för oss då. Det har jag varit, eller vi då, i Medicovers ledning definitivt varit förskonade ifrån. Jag har ju sagt mycket gott här om Jonas och Fermin Jock. Jag tror att det finns aldrig en engångsförklaring till ett bolags framgång. Man måste ha en bra affärsplan och så ska man ha lite tur här i livet. Du vet? Och så är det en väldigt timing. Det ska man inte liksom glömma bort. Att man, vet, du kan ha världens bästa affärsidé vid fel tillfälle och ingenting händer. Så man måste ha lite tur, man måste liksom ha rätt med timing, man måste ha lite tur med rekrytering. Men ägarfrågan just i vår bransch ska man verkligen inte glömma bort. Därför att vad jag brukar säga, det vill jag också säga i den här situationen, det är att nu är ju liksom Medicover, det går jättebra och det är fantastiskt. Jättefint bolag och fin situation, så det ska jag på intet vis säga, men vad man inte ska glömma bort är de första åren, så från 95 till 2003-2004 där någonstans. Vi förlorade väldigt mycket pengar, vi expanderade kraftigt och det fanns en lång rad av människor som sa att det där kommer ju aldrig fungera. Och det var i min värld enkom på grund av att Jonas var så envis. Han var så säker på att vi skulle lösa det så att han fortsatte att pytsa in alla de underskott som kom upp varje år. Idag är det ingen som kommer ihåg det. För idag är allting vid ett framgång och alltihopa. Men alltså, det är väldigt viktigt att ha liksom en kontext klar för sig. Och det är klart att vi kommer komma i någon djup kris så småningom. Vi gör ju alla organisationer. Liksom. Det är ju inte att det bara går uppåt hela tiden. Vi har haft ett antal stora kriser under historien. Och det gäller att det är ju då det allra viktigast att ha starka ägare som liksom supportar ledningen när det liksom är dåliga dagar. Är.
Men i den här kontexten och den här resan, Fredrik, så borgar ju du för att den resan du har gjort, du säkerställer ju och att de olika stegen har betytt någonting för där ni är idag.
Ja, absolut. Det är klart att jag kallar det kulturbärare på det viset. Absolut. Det ska jag inte sticka under stol med. Men jag är liksom igen, pratar ledarskap, så vet, det ska man ju vara, och det är jag definitivt. Man ska vara ödmjuk nog också och inse när är din tid över. Så liksom, du får inte bli en för stark och kraftig ledare heller, för det gäller att hitta den här balansen. Du ska ju hitta precis lagom övergång till nästa generation av ledarskap. Och det tycker jag är en liten utmaning. Alltså inte för att jag säger att jag inte vill sluta så småningom. Jag vet, alla ska sluta så småningom. Men hur du hittar den rätta övergången. Därför att är det någon som är väldigt färdig att bli chef, så att säga, den personen kommer inte sitta och vänta på en stol i 3 år. Utan då hittar ju den personen något annat jobb. Så det är just den här, att hitta rätt övergång där.
Vi pratade om mina gäster som jag glatt stolt berättade om innan vi började podden, du och jag, med den listan jag hade med mig här och vilka som har varit här och så vidare. Så kom vi fram till, på just det du säger nu, nästa steg, någon dag ska man sluta, vad händer där? Då kom vi fram, då stannade vi till på en som heter Niklas Pienso som är pastor och föreståndare för Philadelphia-församlingen. Och då sa du så här, hur är han? Så. Oavsett den frågan då svarade. Men han berättade just i podden hur han själv tänker i första, andra, tredje. Och han är då i våran ålder. Och han nu har gått in i tredje perioden. Där hans uppgift är att bygga, som man säger, för nästa som ska ta vid. Han hade tänkt. Det var så häftigt att få höra en som man säger, en pastor, en präst, sitta och berätta hur han har tänkt i sin ledarskap, hur han bygger organisationen.
Verkligen.
Verkligen, han hade varit så smart. Så att, kan rekommendera att lyssna på det avsnittet. vad skulle du säga, Fredrik, till de kanske lite yngre personerna som tror att nu ska vi göra karriär, det måste man göra, ska vara 4 år där, ska vara 4 år där, 4 år där, 4 år där. Med din bakgrund, vad skulle du egentligen säga till dem då som har en sån lång och härlig resa med Medicover?
Ja, jag skulle tro så här, jag tror att å ena sidan så tror jag att det är jätteviktigt att man har någon liksom, vet, vision, ambition naturligtvis, att man, vad man nu vill med sitt, alltså nu pratar professionellt liv, att man kanske, det är naturligtvis jätteviktigt. Man utbildar sig ju för det, liksom, vad var orsaken att utbilda det, det är för att du, och vilken riktning man nu väljer i sin utbildning, det är naturligtvis för att det av den orsaken. Så visst är det viktigt, men jag tror det viktigaste av allting, det är ju att man liksom levererar och är fokuserad i det nuet man nu lever i, om man säger så. För att liksom det här att det går liksom, i min värld så är det mycket viktigare att man ser till att det man håller på med just nu blir bra än att man funderar på vad ska jag göra imorgon i en yngre kapacitet. Och vad jag menar med det är därför att liksom den, på samma sätt om man pratar liksom om vår egen affär, att liksom vi måste möta våra budgetmål, vi måste leverera i år för att vi ska kunna investera i det vi vill göra under de kommande 5 åren. Jag tror det är precis likadant från en liksom karriärsplaneringsperspektiv. Vad man än gör så det är ju hur du lyckas leverera, hur du lyckas åstadkomma vad du är satt att göra idag som öppnar portarna för dina möjligheter imorgon. Så jag tror man får inte tänka för mycket på vad ska nästa steg vara. Utan på något vis så tror jag att det oftast brukar det lösa sig. Jag menar inte att man kan inte leva en värld där man inte har tänkt alls på. Det är inte det jag menar. Men jag tror man ska inte liksom fundera för mycket på vad är nästa steg. Utan de portarna brukar ju öppna sig. Om man är duktig och gör ett bra jobb i nuet så att säga. Det är bara man tänker själv på när vi pratar om rekrytering tidigare. Hur går man tillväga när man tittar på Var hittar vi intern rekrytering, är det alla vill göra. Det säkraste sättet att rekrytera chefer, det är att hitta dem internt, för vi känner de människorna. Och det är klart att man tittar på vem är det som är duktig och gör vad. Kan vi ge den här personen en intern promovering och så vidare. Så jag tror det är nog kanske min värld det allra viktigaste. Att se till att alltid göra ett bra jobb i den miljön. Och det är inte alltid så lätt om man säger så. Liksom, du vet, det finns olika miljöer, olika professionella utmaningar, så jag menar inte alltid att saker och ting är enkelt, men chefer som tittar på sina omgivningar tittar ju på vem är det som presterar.
Så är det. För 4 år sedan blev ni börsnoterade, ungefär för 4 år sedan. Hur förändrades din vardag? För jag tänker, Fredrik, du är ledaren, du ska hantera ägarna, du ska hantera nu börsen. Du ska hantera kommunikation ut till 35 000 anställda. Hur förändrades ditt liv eller ledarskap i rollen som vd för Medicover?
Den goda nyheten är att det faktiskt ändrades lite mindre än jag trodde. Jag var orolig för att det skulle ändras mer än vad det har gjort. Så det är positivt. Men det är klart att jag skulle ljuga om jag inte säger att det har förändrats. Och på vilket vis har det förändrats? Att det är klart att det nagelfars mycket mer externt. Vad vi säger, vad vi gör, hur vi lyckas. Det enda man inte vill göra naturligtvis, det är att säga någonting och sen inte åstadkomma det. Så att du får ju vara mycket mer, inte reserverad, men du får lite mer försiktig vad du säger externt. Och sen se till att du lever upp till det. Och sen har det egentligen haft väldigt liten, och det är ändå, jag ska inte prata mer om våra ägare, men klart att det är en skillnad om du är ett börsnoterat bolag där kanske du har väldigt många ägare som är väldigt små, mot om du har en ägare som är väldigt stor. Att så länge du har en strategisk agenda som den största ägaren är trygg med, så har ju ledningen en situation där man är mycket mer trygg i att så länge vi levererar så kommer inte den strategiska agendan plötsligt då, vet, peka åt höger eller peka till vänster tidigare. Så att det är ju en viktig situation. Så jag tror att internt i hur vi jobbar i företaget, vad vi gör, det har nog egentligen inte förändrats överhuvudtaget, utan vi fortsätter precis som vi var innan. Det som har förändrats är ju hur vi är liksom transparenta, kommunikation, hur mycket av min tid så måste jag lägga på att kommunicera med aktiemarknaden och våra rapporter och så vidare. Men det tycker jag faktiskt, ja, mindre än jag trodde som för tidigare. Så det är en rätt positiv sammanfattning.
Så här säger en person som jag pratar med: Fredrik är vad jag skulle beskriva som en typisk A-person. Extremt multikomponent, kompetent, men också socialt väldigt sympatisk och tillgänglig. Han är en person som jag gissar jobbar de flesta timmar på dygnet och vars telefon i princip sitter klistrad i handen. Han är en ytterst involverad ledare i sin verksamhet, och man säger att vad jag har hört sig den här personen så är han väldigt omtyckt inom organisationen. Det har jag fångat upp i ett samtal kring det här. Och så säger den här personen, men främst kanske han är en person som är väldigt lätt att tycka om. Som sagt, genuin, driven och arbetsam. Och efter att vi nu har suttit i 50 minuter i den här poddstudion så kan jag ju säga att du har ju en inbyggd fördel. När jag fick det så tänkte jag, det här blir ju väldigt spännande att se om jag kan se live i poddstudion. Och jag måste ju säga att jag gör det. Du har ju någon form av dina ögon, ditt kroppsspråk, ditt ansiktsuttryck, din form av någon äkthet och en trygghet.
Ja, det är ju väldigt vänligt av dig att säga. Det är ju lite svårt att kommentera på själv, men ja. Jag brinner för min sak, det kan jag ju ärligt säga. Och är otroligt stolt, inte över mig själv men över vår organisation. Och det är väl det, vet du vad, en sak som jag inte har sagt. Det bästa betyget på dig själv den dagen du slutar, det är ju om det inte märks att man slutar. Då har man ju lyckats väldigt bra som en chef. Och det är väl liksom mitt råmärke, att se till att den dagen jag kliver av från det här exekutiva jobbet i Medicover så ska det ha minimal eller ingen påverkan på hur bolaget drivs vidare. Det tycker jag är det bästa bevis du kan få, förhoppningsvis, på om du har lyckats i den rollen.
Det här var ju en person. Sen har du berättat om att du är gift med Helena sedan 31 år tillbaka. Jag har inte ringt henne och har inte pratat med henne. Men om jag skulle göra det, Fredrik,
då skulle hon säga att telefonen sitter klistrad.
Ja, hon skulle säga det.
Det skulle hon garanterat säga, det lovar jag. Förhoppningsvis skulle hon säga några andra saker också.
Ja, vad skulle hon säga då?
Nej, hon skulle nog säga att jag är... Ja.
För ni har ju ett långt liv tillsammans. Du har jobbat med Gnea, bott i olika länder och så vidare.
Nej, men vi absolut. Vi har bröllopsdag på nu ska jag säga så här, rätta på varje för dag. Det är på onsdag nästa vecka. Så vad skulle Helena säga? Jo, alltså vi är väldigt engagerade. Vi kör varann 31 år senare. Vi träffades redan på högstadiet. Gymnasiet. Så att vi har varit tillsammans länge. Helena har varit och är fantastisk. Är mamma engagerad. Så vi är en väldigt nära familj. Ja, det är kul, och våra barn är nära oss. Vår äldsta dotter ska gifta sig här i sommar, i augusti. Och det är naturligtvis en stor grej, din första giftermål i din barnaskara. Mm. Och det är mycket oro runt om pandemin ska tillåta det alltihopa. Nu kom det ju lättnader igår, så igår var en stor dag här i familjen. Här hela bröllopsplaneringen.
Det kan jag förstå.
Vi är väldigt engagerade, vi är närvarande. Vilket jag tror... Jag är helt säker på att det varit viktigt och är viktigt för våra barn. De är ju vuxna nu, men jag tror den här närvaron som föräldrar och engagemanget, det tror jag är superviktigt.
Och om hon skulle säga något speciellt karaktärsdrag utöver telefonen?
Ja, hon skulle nog säga att jag är bestämd, alltså driven, engagerad, närvarande. Mm. Även om jag är mycket på resande fot så tror jag att hon skulle ändå tror jag, hoppas jag. Men jag tror faktiskt att hon ska säga närvarande för att liksom är... Så det tror jag. Mm.
31 år är lång tid. Ja. Väl bra. Jag kan avslöja att igår hade jag 26 år i bröllopsdag.
Jag ser.
Med min fantastiska fru Britta. Du reser mycket. Inte under pandemin då, men i övrigt.
Det finns, vet, jag brukar säga det finns en baksida på alla medaljer. Och baksidan, om man måste hitta, vad är baksidan på det här jobbet? Och det är att otroligt... Bryssel där vi då hade 25 år, där hade vi inte heller någon verksamhet. Så att vi, under alla år där så var vi resande kanske 4 dagar i veckan. Och egentligen har det varit så 3-4 dagar fram till pandemin bröt ut. Och så har liksom hela mitt liv professionellt varit. Nu har det varit snart ett och ett halvt år där livet har sett väldigt annorlunda ut. Jag var i Tyskland förra veckan 3 dagar och sen var jag i Rumänien veckan innan ett par dagar. Så gradvis, lite försiktigt, jag tror inte att det kommer bli alls som det var tidigare. För jag tror att liksom stor del av det här, jag vet inte om man kan använda den termen, men när jag säger slentrianresan, det låter som att det var onödigt, det är inte det jag menar. Men vi som hela världen har upptäckt de här teknologiska hjälpmedlen att ha rutinmöten där man tidigare reste till, det tror inte jag kommer komma tillbaka. Så att jag tror någonstans ungefär hälften av det resande vi som företag gjorde tidigare, det kommer ersättas av teknologi, vilket är fantastiskt. Mm. Sen finns det en annan typ av resande som du måste ha för att kunna bygga en verksamhet, om du ska köpa något bolag och så vidare. Så att jag tror att allt annat lika kommer man vara lite mer hemma, och det är ju väldigt skönt för oss alla.
För att prata då ytterligare om att vara lite mer hemma och skönt, hur till mig och mina lyssnare, hur laddar du och kopplar av på bästa sätt? Hur laddar du kroppen, energin, batterierna och så vidare?
Ja, dels är vi nog tillbaka till var samtalet började där med skärgården och vår lilla ö där som heter Kalvskär utanför vid strax söder Markesund. Där är det en fantastisk återhämtningsstation, om man kan säga så. Att sitta på bryggan och dricka kaffe tidigt på morgonen, se solen strax har gått upp, nyligen har gått upp, det tycker jag är fantastiskt. Så det är väl den ena saken. Och den andra saken som har varit rätt mycket frånvarande, eller helt från, det är det här att få resa, men resa privat. Det tycker jag det är någonting som vi i vår familj har verkligen gjort mycket faktiskt med barnen. Och upptäcka nya ställen, och det tycker jag är en fantastisk, även man säger att om man nu reser i jobbet 3-4 dagar, varför ska man resa? Men det är inte resan som sådan, men det här att få tillsammans med sina nära och kära upptäcka nya ställen i världen, det tycker jag är en fantastisk återhämtning. Få byta miljö, byta mentalt, för att någonstans, du kan ju säga, så länge du är hemma i den världen vi lever i idag med uppkoppling och alltihopa, så det är klart att någonstans så är det ju, du är ju egentligen halvt arbetande hela tiden, så är det ju, det ska man inte sticka under stol med. Men om du reser bort någonstans då, i alla fall så fungerar jag, att det är väldigt mycket lättare att bryta de här invanda mönstren av att vara tillgänglig om du reser långt bort i världen på något vis. Det kanske inte borde behöva vara så, men i min värld så är det mycket så det tycker jag är ett härligt sätt att kunna koppla av och komma ifrån.
Har jag en gäst i Åboms podd idag som har en balans i livet, nämligen som jobbar mycket, trivs av det, kan koppla av och som också kan liksom leva med familjen? Har du fått ihop det balanspusslet? Jag är lite nyfiken utifrån mitt eget perspektiv.
Mer eller mindre skulle jag säga att är det perfekt? Absolut inte, men jag tror att jag känner att jag är väldigt liksom trygg. Det är inte så, jag är inte en speciellt stressad person.
Nej, du ser inte stressad ut.
Nej, men för det finns ju en miljon grejer att bekymra sig om. Alltså, liksom, det funkar inte att du går runt och bekymrar varje dag om allting som är att bekymra sig om. För då är du ingen bra ledare tillbaka det. För liksom, mycket av det här att vara ledare för en stor organisation, det är att förmedla trygghet, förmedla... Ja, att vi vet vad vi... Så jag tror mycket av det hänger ihop med att du är en trygg, balanserad människa som får ihop livspusslet. Är jag stressad och mår dåligt så då gör ju inte jag ett bra jobb om man säger så. Mm. Så att jag tror en del av ditt professionella åtagande är att se till att det, resten av livet funkar. Liksom. Det tror jag. Sen innebär ju inte det att varje dag en dans på rosor, det är inte det jag säger. Men liksom någonstans att du får ihop ditt liv. Det går inte att liksom... Ja, som på din fråga, det går inte om bara hälften är bra. Då tror jag inte, då orkar du inte så länge.
I den förflyttningen du har gjort sen 1900... Då, när du började, eller förlåt, vad var det? Årtalet var 94-95. Mm. Den förflyttningen du har gjort med verksamheten, hur kan du ge några tips till mig och lyssnarna? Hur du verkligen, om vi ska komma och ta med oss något konkret, hur ska du lyckas om du är ung eller mitt i karriären för att göra den här förflyttningen och nå ut till alla medarbetare om varför gör vi den här resan, varför vi skapar tillväxt och så vidare?
Ja, alltså en sak att vara närvarande, och vad jag menar med närvarande menar jag fysiskt närvarande. För när man bygger upp en organisation, en sak när du är på massor med ställen i världen och det är stora grupper, det är klart att du inte kan vara närvarande hela tiden, men någonstans börjar ju någonting. Och jag tror att du att man måste vara närvarande, du måste, i tidiga faser av en organisations uppbyggnad så är det väldigt mycket att leda på plats, vara synlig, vara tydlig, det är den här saken. Nummer två är, alltså kommunikation är ju alltid A och O, faktiskt, oavsett var du är på sin resa. Så jag tror att försök att tänka igenom hur, vad nu budskapet än är. Liksom, tänk igenom och liksom formulera enkla, tydliga budskap och så alltid repetera det. För det som är viktigt i en uppbyggnad av en organisation, oavsett om det är strategi eller ledarskap eller vad det är, men liksom formulera enkla budskap och bara repetera det. Det är väl en annan sån här sak som jag har tagit med mig. Och sen en tredje bit som ofta kanske glöms bort också, det är det här att livet är ju, det blir ju aldrig riktigt som man har tänkt sig. Det, både på gott och på ont. Men man måste våga ta risk, för det är ju så att, du vet, no risk, no return. Så är det ju liksom med allt här i livet, vare sig du pratar finansiell avkastning eller kanske, du vet, egen avkastning. Jag pratar inte pengar nu, jag pratar om hur livet är. Och jag tror att vid olika tidpunkter i livet så öppnas ju möjligheter. Och de kanske inte öppnas så länge. Och det här att när de där dörrarna ibland öppnas, då ska man naturligtvis tänka igenom. Men man ska liksom våga ta de där stegen när möjligheter yppas. Ibland kan jag, alltså jag tycker jag har sett exempel på det, att liksom när möjligheterna öppnas, då är det många som kanske ibland säger, du vet, jag vet inte om jag vågar, och det är så tryggt här, eller det passar inte nu. Det finns alltid en lång rad orsaker varför man inte ska göra någonting, men du vet ju aldrig när någonting händer på din professionell. Så när det väl händer någonting, våga kanske ta ett steg ut lite i det där okända som inte är riktigt. Och det är, någonstans blir det fel så kan man oftast gå tillbaka. Men jag tror att 8 gånger av 10 så är det där, om man vågar så är det också ett tecken för dem som kanske rekryterade nästa gång, att ja, han eller hon vågade då. Det är en viktig del av att liksom våga ta lite risk i sin karriär.
Fredrik, jag sa det vid kopp kaffe innan att jag kommer att skriva, jag kommer att titta i mina stödnoteringar, jag kommer att lyssna, men jag kommer också behöva titta på klockan. Mm. Och det är tur att jag har gjort det idag, för att jag tycker det är, måste säga, ett himla intressant samtal. Mm. Eller rättare, himla intressant att få lyssna på dig, så ska jag säga, Fredrik. Mm. Och vi har liksom kört en timme nu. Mm.
Det går fort.
Det går fort. Jag skulle gärna sitta en timme till kring det, men då blir podden för lång.
Ja.
Helt klart. Fredrik, född i Östergötland, en össköte. Mm. 4 syskon där du är en liten sladdis.
Mm. Ja, 3 syskon. Jag,
förlåt.
Jag,
ja.
3 utöver mig.
Där har vi samma situation du har. Gift med Helena, sedan 31 år och 3 barn. Passion för skärgård, och vi har ju nu fått lite gratis reklam, eller vi har fått sända det för Arkösunds hotell. Mm. Och där ni bor eller är på sommaren i Kalvskär. Mm. Du har berättat om familjen Jokkmokk, där du började en resa, egentligen på en lunch på verandan på Grand Hotel, någonstans 1990.
Mm.
Det du idag har byggt upp en, tillsammans med ägarna, men du som executive har byggt upp ett fantastiskt och stort, kan man säga, vårdbolag. Mm. Världen över, som finns i 10 länder och som fortsätter att växa, som har passerat 10 miljarder i omsättning. Du gillar att det just nu är en samhällstrend att må bra, för det passar ju. Det är inte bara att passa er, det passar oss alla. Det är ju fantastiskt viktigt att må bra kring det här. Du berättar om de här 26 åren, att det är som en relationsresa du har gjort tillsammans med huvudägarna. Och det är det som har gjort att då är det svårt att kliva av, för att du inte hittat något annat som är så intressant där du har kunnat få utveckla och jobba där, kring de här delarna. Fredrik, som ledare pratar vi om dig. Kunde jag notera att du säger att som var som ledare så, ja, det krävs ett hårt arbete. Man ska vara fokuserad. Se till att andra vill följa dig som ledare. Och du ska jobba mycket med att motivera andra. Du måste också leva din kultur och leva dina värderingar. Och det går inte att varje dag som vd går runt och bekymra dig över alla problem. För de finns där för oss alla. Det är din liksom essens i ditt ledarskap. Och det i grund och botten bottnar också ifrån din uppväxt med familjen, ifrån flottan och inte minst ifrån Jonas då Jocknik och hans familj sen som du har gjort det. Idag leder du Medicover, en verksamhet där 80% har varit av organisk tillväxt. Den är decentraliserad, jobbar väldigt mycket med kulturen. Och det är du för att det är ett pussel naturligtvis. Och att jobba med, det handlar om, du måste hantera affärsplanen, du måste kunna få ha tur, timingen är viktig, rekryteringen av rätt medarbetare som i sin tur rekryterar, det är viktigt för dig i de här delarna. Karriärsplaneringen skickar du med till inte minst de som är på väg i den då, och inte de, alltså de yngre kan man säga. Fokusera här och nu, portar kommer att öppna sig om du gör ett bra jobb. Mm. Det är inte fråga om utan det är när. Mm. Var här och nu och leverera. Du har som ett mål, eller det borde för oss alla vara bra, om man säger, när chefen slutar så ska det inte märkas. Mm. Då har vi gjort ett bra jobb. Mm. Då har vi byggt värde för våra ägare, oavsett om det är familj, aktie eller kooperation som jag har till exempel. Ja. Den resan som ni har gjort och som du står bakom handlar om att du som ledare måste vara närvarande, synlig, tydlig. Jobba med kommunikation och se till att kommunikationen är både tydlig, enkel och repetera. Och det sista är att ska du lyckas och göra den här resan så måste du också våga ta risk. Annars så kommer det inte att fungera.
Mm. Det. Fin sammanfattning.
Ja. Det är Fredrik som har som en signaturen på den, så att säga, utifrån en timmes intressant samtal som handlar om dina värderingar, ditt sätt att leda, att utvecklas och driva verksamheten och också kulturen i de här delarna.
Mm. Ja, tack för det samtalet. Det var givande för mig också.
Tack snälla. Det är jag och inte minst mina lyssnare som ska säga tack för att du tackade jag på min inbjudan till att vara gäst här. Det är ju inte en självklarhet med din agenda, ditt resande normalt sett i alla fall, men alla dina kontakter som du har. Jag är jätteglad och känner mig stolt över att ha fått ha det här som gäst, vill jag säga, Fredrik.
Stort tack för att jag fick komma.
Avslutning. En liten härlig låt eller musik eller stycke brukar vi göra där gästen väljer som någon låt som kanske har betytt något eller som alltid spelas i bilen, vad vet jag, eller i båten på sjön. Men vad har Fredrik valt?
Jag valde en Frank Sinatra-låt som, precis som du säger, den spelas lite nu och då. Och musik är ju som så mycket annat i livet, det förknippas ju alltid med miljöer, stunder och relationer. Och just den här låten jag valde idag är Under My Skin, som har betytt mycket för oss i min familj vid olika tillfällen i livet.
Härligt. Till er lyssnare så hoppas jag att ni precis som jag har uppskattat Fredrik som gäst och det samtalet och alla klokheter och alla livserfarenheter som han på ett väldigt ödmjukt och äkta sätt har delat med sig. Fredrik, jag önskar dig lycka till med Medicover, naturligtvis den resan. Lycka till med en härlig sommar i Arkösunds arkibelagen. Var rädd om dig under pandemin och framöver, så hoppas jag att vi syns. Tack snälla. Nu lyssnar vi på Frank Sinatra.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.